Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Lite gammelsvenska där med blott, som inte är färgen blå. Men endast en dag, ett ögonblick i sänder. Det är ju allt vi kan veta om livet. Vi lever i ett samhälle som på väldigt många sätt liksom vill säga att man ska säkra upp allting. Liksom att, ja, men det är viktigt vilket val du gör precis nu, för att med det valet, det påverkar vad som händer om 5 år. Och det är ditt ansvar, vad du gör för val och vad du tar tag i ditt liv. Vad vill du ha ditt liv om 5 år? Vi lever ju att varje val blir så viktigt, särskilt när man är ung och går i skolan. Var ska du gå på gymnasiet? Vad ska du välja för utbildning? Tänk på det nu, det är ditt ansvar. Det är du som ska du få ett bra liv, då måste du ta ansvar för ditt liv. Och det stämmer ju till viss del. Men den andra sanningen är att vi har endast en dag i taget. Vi vet inte vad som händer imorgon. Vi vet inte vad som händer om ett år. Vi vet inte vad som händer om 5 år. Och när vi tappar bort den och bara fokuserar på att jag måste ta ansvar. Om jag ska få ett bra liv, då måste jag ta tag i det här. Då läggs det så mycket press och så mycket krav på oss. Och allt hänger på om jag har lyckats göra rätt val eller om jag har lyckats ta tag i mitt liv. Och jag läste precis på mjölkpaketet i morse på baksidan där de har en liten sån text. Så var det just då ville Arla ta ansvar för våra unga och för kraven som ställs. Och det är jättefint att det finns liksom överallt. Men denna vetskap om, då var det ett citat från en 17-årig tjej som jag skrev inte av citatet, för jag hade inte tänkt att citera det nu. Jag kommer att tänka på det när jag hörde den här sången. Citatet var någonting i stil med att ja, det är så svårt att leva för att man måste leva upp till en nivå som inte jag orkar med. Man måste vara perfekt. När man ser hur alla andra är perfekta, då orkar jag inte med. Något i den stilen var citatet. Och så var det hänvisning till en hjälplinje, en hemsida om man har psykiska problem. Men jag tänker att allt det där kommer ifrån just den här känslan av att jag måste fixa mitt eget liv. Då är det ju mitt fel om mitt liv inte är perfekt. Eller det är mitt fel om jag inte lever upp till alla krav. Istället att vi gång på gång måste vila i blott en dag, ett ögonblick i sänder. Endast en dag i taget. Gud, den här dagen överlåter jag mitt liv till dig. Det är inte perfekt i mitt liv. Jag vet inte vad som kommer hända om 5 år. Jag kan känna mig orolig för vissa, hur ska det bli med det här och det här. Men att varje dag, den här dagen Gud, överlåter jag till dig. Den här dagen vill jag leva för dig. Jag kanske inte gör exakt rätt val idag. Jag kanske kommer att misslyckas på massa olika sätt. Men mitt liv vilar i vilket fall i din hand. Det är där jag vilar och det är där jag är. Att gång på gång komma tillbaka till det. Vi har ett ansvar för våra liv, ja. Men Gud har det yttersta ansvaret. Att vad som än händer så vilar vi i hans händer. Och det är det jag gång på gång måste överlåta mig till. Jag ska läsa från Lukas kapitel 8. Några verser som dök upp i ett sammanhang för mig den här veckan. Och som kanske är verser som man kanske inte alltid har en hel predikan om. Men det var det jag landade i. Och det är de första verserna i Lukas kapitel 8. Där står det så här. Därefter vandrade Jesus omkring, eller genom städer och byar. Han förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom. Och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria som kallades Magdalena. Från henne hade 7 onda andar farit ut. Och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Jesus vandrade omkring genom städer och byar och han förkunnade evangeliet om Guds rike. Jesus förkunnade evangeliet om Guds rike. I Lukas 4 har han citerat Jesaja. Vad är Guds rike? Ett glädjebud för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet. Det är vad Jesus går runt och förkunnar. Han förkunnar inte en ny lära med regler och saker att förhålla sig till. Han förkunnar inte någon sorts hälsokurat. Om du håller dig till den här maten, om du rör dig på så här många sätt, då kommer du bli lycklig och få ett bra liv. Återigen det här att vi vill ha någonting att hänga upp det på. Ja, men om jag bara gör så här, om jag äter rätt, då kommer jag må bra. Eller om jag sådär. Det, Jesus är inte intresserad av, eller intresserad, men det är inte vad han förkunnar. Det är inte vad som är kärnan i hans förkunnelse. Han förkunnar ett glädjebud från fattiga. Och det är det glädjebudet som vi kan få en frid i våra liv. Inte utifrån hur vi inreder våra hem eller vilka prylar vi har eller vad vi gör på vår fritid. Utan det är att få fatt i det här glädjebudet. Han fick kunna frihet för de fångna. Man kan vara fången på så många olika sätt. Både själsligt, fysiskt, mentalt, fången i tankebyggnader. Fången i krav, som jag nämnde innan, att känslan av att vilja vara perfekt eller tro sig att man behöver vara perfekt. Men Jesus förkunnar frihet för de fångna. Han förkunnar syn för de blinda. Så lätt det är att vi blir blinda för olika saker. Blinda för allt annat än vår egen lycka eller blinda för det goda. Kanske ser vi bara det som är jobbigt och hemskt och det är det liksom i livet och det är det enda vi fokuserar våran blick på. Vi missar att se det Gud vill visa oss, men Jesus vill kunna syn för de blinda. Och han vill ge dem förtryckta frihet. Det var vad Jesus gick runt och predikade. Och vad hände då när han gick runt och förkunnade evangeliet om Guds rike? Jo, det samlades människor. De kom och drogs till honom. Det var någonting som träffade hjärtat. Det här kanske visste de inte ens själva. Det var ju många gånger i evangeliet hur människor frågar, vem är han? Alltså de vet inte vem han är. Lärjungarna själv frågar, men vem är han egentligen? Men de vill vara där. Det är någonting som drar dem. Det är här vill jag vara. Här finns det någonting som jag vill ha. Den här friheten attraherar, det här glädjebudet. Jag vill ha det här. Även om jag inte får svar på alla frågor, även om jag inte fattar exakt vem han är, så är det liksom, det drar i mitt hjärta. Min längtan möts här när jag är hos Jesus. Så det samlas människor runt honom. Och just här står det, de 12 var med honom och även några kvinnor. De 12 var med honom. Vad är det som kännetecknar Jesu lärjungar? Vad är det som kännetecknar den som vill följa Jesus, den som vill ha med Jesus att göra? Det är att de är där Jesus är. De var med honom. Det är i grunden kännetecknet, det är det första kännetecknet. Sen leder det här livet också till vissa andra saker. Men det börjar med att de var där Jesus var. De 12 var med honom. Det står inte att de 12 var på något särskilt sätt. De var särskilt framgångsrika eller hade fantastiska gåvor. Det enda som kännetecknar dem är att de var där. De var hos Jesus. Där börjar det. Där börjar efterföljelsen att de var där. Och så fortsätter i vers 2. Även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Så nämns Maria, Magdalena, Johanna, Susanna och många andra. Vad är det mer som kännetecknar dem som kommer nära Jesus? Faktiskt deras brist. De hade blivit botade från sjukdomar. De hade sjukdomar. De hade haft onda andar i sig. Och vi vet att de är väldigt olika de här. Vi vet lite om de här 12. Någon var fiskare. Alltså, de har inte massa kunskaper. De kännetecknas inte av att de var hälsosamma, framgångsrika. Utan det kännetecknas av att de hade sökt sig till Jesus för att de hade sjukdomar. För att de hade brister. För de inte hade all kunskap i världen. Utan de sökte sig till honom för att det var där de kunde få det helandet de behövde. Så det som kännetecknar Jesu lärjungar är deras brist som blir mött av Jesus. De fortsätter inte att vara sjuka. Det är inte det som är grejen. Här har vi massa sjuka runt Jesus. Men det börjar med att de ser sitt behov, ser sin brist. Det här är ju mitt liv. Det här är ju vad jag har den här sjukdomen. Eller jag är fylld av de här onda andarna, onda tankarna, sakerna som håller mig fast. Vart ska jag ta vägen med det? Jag kommer till Jesus med det. Och jag döljer inte det där, utan jag kommer just för att. Här Jesus, det här är min sjukdom. Jesus, det här är det jag brottas med mitt inre. Och det är det som för dem till Jesus. Och jag tänkte på det när vi här innan i gudstjänsten lyfte fram böneämnen. Det är ingen... Det är just så vi kommer till Jesus. Vi kommer med behoven. Vi kommer med sjukdomarna, vi kommer med bristerna, vi kommer med sorgen, vi kommer med oron. Det är just det. Man kan tycka så här, inte det lite, liksom, blir man inte lite nedstämd av det? Ska vi verkligen hålla på och prata om alla behov? Ska vi inte istället, vore det inte bättre om vi hade fler tacksägelseämnen än bönämnen? Jo, absolut. Men det börjar ju med bönämnena. Ska det bli ett tacksägelseämne, då är det att jag kommer med, det här är det som jag kämpar med. Det här är min sjukdom. Att inte dölja det, utan istället, Jesus, det är därför jag är här. För att jag har den här bristen i mitt liv, eller för att jag har den här saknaden, den här oron. Det är det här jag längtar efter att få bli helad ifrån, att bli upprättad i, att bli fri ifrån. Och därför döljer vi inte det i församlingen eller som Kristi kropp eller som kristen. Att jag har problem. Det är exakt det jag kommer med till Jesus. Det är exakt därför jag är hos honom. För det är ju han som kommer med den glädjen, den friheten och den synen som jag själv inte kan prestera fram i mitt eget liv. Det är jag själv inte liksom, utan jag överlämnar det till honom. Så de 12 var med honom. De var där. De var hos Jesus. Och de här kvinnorna kom till Jesus med sin brist, med sin sjukdom. Och det var där de fick helandet. Det var där de fick upprättelsen. Och så står det, och många andra. Många andra var med. För det är det som också händer runt Jesus. När vi kommer nära Jesus, då är det inte bara Jesus själv vi kommer nära, utan som vi uttryckte här när vi välkomnade Latifa, då blir man också med i en gemenskap. Inte för att själva gemenskapen i sig själv är grejen, utan för att Jesus drar oss alla till honom. Och då blir vi, jaha, nej men följer du också Jesus? Är du också med här? Ja, 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 men då får vi ju gå bredvid varann. För det är väldigt svårt för oss att gå långt ifrån varann om vi båda vill vara nära Jesus. Så det blir en gemenskap runt Jesus som inte beror på vilka de själva är. Utan det beror enbart på vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och sen står det att de här kvinnorna tjänade dem med vad de ägde. Det var inte bara så att de kom med sin brist till Jesus. De kom också med vad de hade. Det låter som att en av de här kvinnorna kan ha varit rik eftersom hon var gift med Herodes, kung Herodes förvaltare. Och hon kom med det hon hade till Jesus. Det var inte bara så att de tittade på så här, oj, det här, jag saknar ju allt det här och nu måste jag till Jesus och det är bara Jesus som kan fylla det. Utan de såg också när de hade fått helande från den sjukdomen, fått blivit mötta i den bristen de hade visat för Jesus. Då såg de också, men vänta, jag har ju det här. I något fall kanske pengar, i något fall kanske ägodelar, i något annat fall kanske en förmåga eller någonting. Och så såg de, ja men det här har jag ju. Det vill jag ge till Jesus. Det vill jag tjäna honom med och den gemenskapen runt omkring. Det kan jag vara med att bidra med. Så det är så viktigt att inte heller bara fastna i sin brist. Att åh, nu ska jag bara titta på allt jag inte har och allt jag inte kan. Och jag behöver ju Jesus för att jag ingenting är. Ja, det är sant. Men när du har blivit mött i det, då ser du, vad är det jag har? Vad är det Gud har lagt i mitt liv som jag kan ge tillbaka till honom? Som jag kan ge tillbaka till Guds församling? Där jag kan vara med och tjäna med det jag har. Paulus skriver i andra Korintsbrevet 8. Då pratar han just om pengar i det sammanhanget. Församlingen i Korint ska göra en insamling till de fattiga i Jerusalem. Han uppmuntrar dem nu att ta tag i den där insamlingen nu. Och så säger han, jag måste slå upp, kan det inte utan till. Andra Korintsebrevet 8. Kapitel 8, vers 11. Han uppmanar dem, fullborda nu arbetet så att ni som med god vilja tog beslutet också genomför det utifrån vad ni har. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Det är hela utgångspunkten. Gud bedömer oss inte efter vad vi inte har, efter vad vi inte kan eller vad vi inte har gjort, utan vad har du? när du har kommit till honom med din brist och det som är så här, Gud, jag är inte mer än så här. Nej, det stämmer. Jag möter dig i det. Men nu är frågan, vad har du? Vad kan du ge tillbaka? Vad vill du ge tillbaka i tacksamhet för vad jag har gjort? Han har lagt ner så mycket gott i oss. Och det är vi som ofta kan titta ner på det och tänka, nej men det här är ju ingenting. Vad hade hänt om pojken med de 5 bröderna och 2 fiskarna hade tänkt, nej men det här är ju ingenting. Det räcker bara till mig och möjligtvis just grannen. Jag sitter bredvid, jag delar med mig till honom. Men så tänkte han inte, han gick till Jesus och sa, det här är vad jag har. 5 bröd och 2 fiskar. Vi är 5 000 här. Det är ju helt ologiskt. Hur ska det kunna betyda någonting? Och så tar Jesus det i sina händer och det betyder allt. Så att alla kan få del. Jesus är den som förkunnar evangeliet om Guds rike. Glädjebudet, friheten, synen. Det är det vi samlas om. Det är det vi alla längtar efter någonstans i våra liv. Vi har olika behov, olika sammanhang som vi kommer till. Men det är det som attraherar. Det är det vi längtar efter. Friheten, glädjen, synen. Och det är till Jesus vi kommer med det. Och det som kännetecknar oss, det är att vi är där. Vi är hos Jesus. Överlämnar det vi har till honom. Och det vi inte har. Och vi blir en gemenskap runt Jesus. Inte på grund av oss själva. Inte på grund av vilka vi är. Utan på grund av vem han är. Det är runt honom vi samlas. Och det behöver vi påminna oss gång på gång. Varför är jag här? Varför kommer jag till kyrkan? Ja, men det är ju för att jag längtar efter Jesus. Ibland försvinner den där längtan i. För jag har så mycket i våran vardag. Men egentligen i grunden så är det. Jesus, jag behöver den här glädjen som kommer från dig. Jag behöver den här friheten som kommer ifrån dig. Jag behöver se det som du ser. Och så vill jag få vara med och ge tillbaka av det jag har. Till dig Jesus och till den här gemenskapen. Till församlingen, till Guds folk. Vad har du lagt in ner i mitt liv som jag kan vara med och ge tillbaka? Oavsett om det ser litet ut. Så tar Jesus emot det och förmerar det och gör det till välsignelse för andra. Och vi ska alldeles strax ta emot nattvarden. Och nattvarden är ju som ett synligt, en synlig handling där jag tar emot brödet och vinet i min hand och i min kropp och tar emot Jesus och det Jesus har gjort för mig genom det. Jag har brister i mitt liv, men jag tar emot Jesus, ditt helande. Jag tar emot din upprättelse. Och på samma gång när jag tar emot det så överlåter jag också mig själv tillbaka. Jesus, här är jag. Det här är mitt liv. Det här vill jag ge till dig. Men i nattvarden tar vi också emot varandra i Jesus. Vi bekänner oss till gemenskapen runt Jesus. Jag har inte valt de här människorna, men det var vi som hamnade här när vi sökte oss nära Jesus. Så vi tar emot både Jesus och varandra i nattvarden. När vi kommer nära Jesus, när det är han som är i centrum, hamnar vi också ganska nära varandra. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus att vi får verkligen fira gudstjänst den här dagen. Att vi får sjunga och prisa ditt namn. Att vi får lägga fram våra bönämnen, våra brister, våra behov, vår oro till dig, Herre. Att vi precis som de 12 i bibeltexten, att vi får vara med dig. Vara med dig. Inte på grund av vilka vi är, utan på grund av vem du är. Och att du har älskat oss så högt. Och jag ber Gud att du ska förkunna Guds rike in i våra liv, Herre. In i våran gemenskap, in i våra sammanhang. Ditt glädjebud, din frihet, den synen som hjälper oss att lyfta blicken från våra omständigheter och se på dig. Och se världen och oss själva så som du ser oss. Herre, jag tackar dig för att våra brister inte är ett problem för dig, Herre. Våra svagheter är inte ett problem för dig. Vi får komma och lägga dem inför dig, Herre. Och du är den som vill hela och upprätta. Och sen frågar du oss, men vad har du då? Vad vill du ge? Gud, jag ber att vi inte ska se ner på det vi har i våra liv. Utan se vad du vill använda i oss. Tack Jesus att det är dig vi samlas runt. Inte någon idé. inte någon åsikt, utan det är dig, du som person, som ser oss var och en. Tack helige Ande för din närvaro. Gör ditt verk mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen.